Har ni någon gång i kyrkligt sammanhang hört något som fått er att reagera väldigt starkt? Sådär att ni börjar skruva på er lite och undra vad är det här egentligen? Vad är det frågan om? Det finns vissa frågor i kyrkan idag som vissa mer än andra reagerar väldigt starkt på. Och speciellt då när man möter någon som tänker annorlunda än sig själv eller tolkar Bibeln på ett sätt som man själv inte är van vid. Och en del tycker att det är väldigt jobbigt att lyssna på. En del kanske till och med i ett sånt sammanhang går ut för att nej, men det här är inte rätt. För det är lätt att reagera så. Vid frågor som bryter mot normer eller så, där man själv är uppväxt vid eller som man själv är van vid. Att det är lätt att skapa sig hjärtefrågor som blir så viktiga för en att man har svårt att se det på ett annat sätt. Och detta är vi inte ensamma om. Det hände redan på Jesu tid och det ska vi få möta i samband med den text som vi ska läsa idag. I Johannes kapitel 6, vers 60, så står det så här. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa, det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Det är outhärdligt. Vem står ut med att höra på honom? Det är inte direkt den vanliga reaktionen vi brukar få när Jesus talar. Men det är Jesus de syftar på. Och lite senare så står det så här. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Vers 66 var det. Vad är det Jesus säger som är så outhärdligt? Vad är det Jesus säger som inte går att stå ut med att lyssna på så pass att endast de 12 blir kvar hos Jesus? Ja, för att få reda på det så får vi ju såklart läsa texten som var innan här. Men bara för att sätta lite kontext så tidsmässigt så befinner vi oss dagen efter att Jesus har mättat 5000 personer med hjälp av bara 5 bröd och 2 fiskar. Och folket söker nu upp Jesus på nytt för att de vill ha nya tecken för att tro på honom. Och folket de påminner Jesus om Mose. Och så jämför de Mose med Jesus. Och som den store ledare som Mose var, så fick folket minsann manna varje dag från himlen. Vad kan nu Jesus ge dem idag? Och Jesus han ifrågasätter folkets avsikt här. Han ifrågasätter ifall de följer honom bara för att han mättade dem dagen innan. Och istället så utmanar han dem att börja arbeta för föda som består. Vi kan läsa hans svar från vers 32, fortfarande Johannes 6. Står det så här. Sannerligen, jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De bad honom då, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Hunger och törst i det här sammanhanget, det är ju metaforer för det mänskliga behovet av att känna Gud. Och att känna Gud, det beskrivs också som nutidens upplevelse av evigt liv. Det läste vi förra veckan till exempel. Och de som kommer till Jesus, de som sätter sin tro till honom, de förs in i en relation med Gud. Där deras hunger och törst efter att känna Gud blir mättad. Och detta hörde vi exempel på i fredags. För er som var och lyssnade på Sebastian i arenan. Ett av många fantastiska vittnesbörd av hur Jesus rör vid människor idag. Av hur människor upptäcker att Jesus är livets bröd. Och Jesus han fortsätter här att tala om hur han har kommit ner från himlen. Att han är sänd ifrån Gud. Och här börjar folket skruva lite på sig och bli lite irriterade. De vet ju faktiskt vem han är. De vet vem hans föräldrar är. De vet var han kommer ifrån. Hur kan han då stå här och säga detta? Jesus var väl medveten om att hans inbjudan att komma till honom, att den skulle möta olika respons. Det fanns de som, de hade sett flera mirakel som Jesus har utfört och så ändå så tror de inte på honom. Jag tror att det är samma sak även idag. Du vet, jag mötte en man en gång, eller när jag gick i England där och läste teologi, så hade vi hos besök hos oss en man som han fick be för väldigt många människor för helande. Och han vet, vid ett tillfälle så hade han bara stött på en kille som hade väldiga problem med smärta i benet. Han var inte troende eller något så, men han fick be för honom och han blev helad på studs. Och mannen, ja, tack så mycket. Och så gick han därifrån. Och det var liksom inte mer med det. Och jag tror att vi kan liksom inte bara söka efter det spektakulära. Det var säkert de som hade varit med här, som varit med Jesus dagen innan, som hade sett Jesus förvandla de här bröden och fiskarna och mättat hela den folkhopen. Men så idag så blir de besvikna för att de inte får se Jesus göra något nytt. Och så gick de därifrån. För de kände inte igen Jesus som Kristus. De kände inte igen Jesus som Guds son, vilken de borde tro på. De följde efter honom endast för att han hade mättat deras hunger dagen innan. Om vi läser vidare så upprepar Jesus att han är livets bröd. Vi kan läsa från vers 47. Så står det så här. Sannerligen, jag säger er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himmelen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod så äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himmelen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Inte en av de lättaste texter att förstå. Jag vet när jag var i Japan så hamnade jag, eller på något sätt så blev det så att jag skulle vi bildade en grupp där vi skulle läsa igenom Johannes evangeliet. Det var främst en man som var en japan som var 80 år och som han visste ingenting om kristen tro, men han hade blivit intresserad och nyfiken, och så skulle vi träffades varje vecka och läste igenom Johannes evangeliet, och så kom vi till den här texten. Och hans första reflektion då, det var ju alltså, är alla kristna kannibaler? Så, men jag tror att ni vet att det är inte det som det handlar om. Men det är den här texten som kommer precis innan det som jag läste inledningsvis. Det är detta som gör lärjungarna så förargade. För en av de mest välkända reglerna inom judendomen när det gäller mat och dryck, det är att blod är absolut förbjudet. Den judiska lagen är väldigt tydlig här, att man får inte dricka blod, man får inte äta kött med blod kvar i. Man var väldigt noga med den biten. Så det är inte konstigt att de reagerar när Jesus säger så här: om ni inte dricker hans blod. Alltså han talar om människosonen då. Och man kan ju nästan känna hur det börjar krypa i dem och när de hör det här. Och det ringer många varningsklockor och så lämnar de Jesus. På många ställen så hör vi om skriftlärda och fariseer som ifrågasätter Jesus. Och det är vi ganska vana vid. Men det här är ju, det är inte vad det handlar om här. Utan istället så läser vi att det är många av hans lärjungar. Men ganska så fort så märker man också att Jesus förstår vad det är som pågår i deras huvuden. För nästa vers, den lyder så här. I vers 61 är jag då. Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord. Så Jesus förstod, och det om något är ju tryggt att veta, att Jesus förstår vad vi känner. Och detta är någonting som vi läser upprepande genom evangelierna, att Jesus förstod vad de som lyssnade till honom kände eller tänkte, eller att han visste vad de tänkte. Och vi behöver inte dölja något för Jesus. Eller det är inte lönt att dölja något för Jesus. Det är bättre att vara helt öppen med allt man bär på och komma med det inför honom. Och om vi ska läsa färdigt den meningen jag började på där, så kan det ju vara lätt att tänka sig att Jesus skulle mildra sitt uttryck lite eftersom han förstod hur de känner. Vi tänker ju att Jesus vill ha kvar alla sina lärjungar. Och nu tänker vi inte bara de 12 utan alla som följde honom. Men det känns som att han gör lite tvärtom. För som så många andra gånger när Jesus talar till sina lärjungar så är han ganska skarp i sitt ord. Och så utmanar han dem lite till. Vi läser vidare. Och så sa han till dem: får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: det var därför jag sa det er att ingen kan komma till mig om man inte får det som en gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Man kan tycka att Jesus gör det lite värre med vårt sätt att se på saker. Att för lärjungarna, de lämnar ju faktiskt honom, och det måste ju Jesus varit medveten om. Så vi kan tycka att Jesus, han gör det värre med vårt sätt att se på framgång. Men Jesus, han var ju inte ute efter popularitetspoäng. Han var ute efter helhjärtad efterföljelse. Men nu ska vi inte fokusera på de som lämnar, utan vi fokuserar på vad det är Jesus faktiskt säger. Han sa: hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Så Jesus, Han antyder här på att han är mer än en människa. Han försöker få dem att förstå att de har att göra med en som hör hemma lika mycket här på jorden som han hör hemma i himmelen hos Gud. Köttet i sig självt har ingen betydelse, säger han. Det är anden som ger liv. Hur går då detta ihop? För nyss var det ju köttet man skulle äta för att få evigt liv. Ja, hade Jesus bara varit människa så hade köttet inte haft någon betydelse. Men som Johannes beskriver det tidigare så säger han: Jesus är ordet som blev kött. Jesus är Gud själv, och då får hans kött en väldigt mycket djupare mening. Tar vi del av det så tar vi del av vad Gud själv har tänkt för oss. Så Jesus, han utmanar oss till att lyssna till orden inom köttet. Att bromsa de här första ifrågasättande impulserna och lyssna en gång till. Att låta anden få tala. Det ord jag har talat till er är ande och liv, sa Jesus. Ande och liv. Jag tror att anden spelar en väldigt stor roll här. Det är med andens hjälp de ska förstå vad Jesus säger och vem han verkligen är. Och lika viktigt som det var för dem då, så är det för oss att nu ta del av anden. För när vi läser det här nu 2000 år senare, så kanske vi reagerar lite annorlunda. Vi reagerar inte så starkt på att Jesus talar om kött och blod. När vi är uppväxta i kyrkan så har vi hört det många, många gånger. Och vi tänker kanske snarare att ja, men det där, det måste ju handla om nattvarden. Det måste ju vara det som Jesus talar om. Att det som tar del av nattvarden får evigt liv. Med evigt liv så menar Johannes för den delen, enligt många teologer, inte bara ett framtida liv utan slut, utan man menar att Johannes beskriver kvaliteten på livet här och nu. Det var vi också inne på förra veckan, att det skulle handla om ett fullkomligt liv. Att ta del av nattvarden kan vara nog så viktigt, men jag tror att det handlar om betydligt mer än så här. Nattvarden hade ju för den saken skulle inte instiftats än när Jesus säger detta. Men det kan ju också mycket väl vara så att Johannes, när han i det sätt som han beskriver de här händelserna, så pekar han på det, på den nattvarden som skulle inträffa senare. En händelse som han själv aldrig återger. Men han kan ju ha förstått nattvardens innebörd så pass att han vill inkludera det i hela sitt evangelium. Att det handlar om att låta Jesu liv få bli våra liv. Låta allt som Jesus stod för få bli riktlinjer för våra liv. Men skillnaden ligger också i att när Jesus talar om nattvarden så talar han om sin kropp, inte om sitt kött som här. Så med detta här så vill Jesus peka på den död som han kommer gå igenom på korset. Jesus, ordet som blev kött, blev livets bröd för denna syndfulla värld genom att han la ner sitt liv för att vi skulle få liv. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Och vi läste också tidigare: liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Så låt oss leva genom Jesus. Om vi går tillbaka till texten där lärjungarna en efter en lämnar Jesus. Ja, vi vet inte om det är alla utan de 12 som gör det, men man får lätt den känslan när man läser här. För vi läser att Jesus till sist så vänder han sig till de 12 och så frågar han: inte vill väl ni också ge er iväg? En sån avgörande fråga, tänker jag. En sån stark och påträngande fråga. Inte vill väl ni också ge er iväg? Jesus, han ger oss alltid ett val att följa honom. Även om vi inte förstår allt, även om alla runt omkring oss tvivlar, så vill Jesus alltid möta oss individuellt och låta oss bearbeta hans ord tillsammans med honom. Och här blir ju också Petrus svar också väldigt starkt, så talande. Han svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, säger han. Du har det eviga livets ord. Du är livets bröd. Och så den sista versen. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Det är en så viktig bekännelse som Petrus gör här. Och låt oss göra det till våran bekännelse här idag. Jag vill göra det till min bekännelse. Hos dig, Jesus, har vi funnit sanningen. Det finns ingen annanstans att gå. Vi vill leva det liv som du levde. Vi vill ta del av livets bröd. Vi vill ta del av ditt kött och ditt blod för att förverkliga ditt rike här på jorden. Att visa på det fullkomliga livet, det eviga livet. Amen. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Herre Jesus, jag tackar dig för den du är. Fader, jag tackar dig för att vi får ta del av vem du är. Att du kommer med din ande in i våra liv och hjälper oss att leva med dig här på jorden. Jag tackar dig för att du älskar var och en som är här idag, Herre. Tack för att du talar in i våra hjärtan och visar oss den väg du vill att vi ska vandra. Fader, jag ber att vi alla ska kunna öppna upp våra hjärtan lite mer inför dig och låta dig få inspirera vår livsvandring lite mer, Herre. Tack för att du är livets bröd som vi alltid kan få del av. Hjälp oss att inte söka allt annat här i livet utan komma till dig som är källan för allt gott, Herre. Amen. Thank you.